välkomna tillbaka till Parken Södra med mig Hazem Shamu och med mig har jag Mirza Thule.
Tja igen!
Dags igen att prata fotboll, allsvenskan och fotboll ute i världen.
Ja, och skönt intro Hazem. Vi måste köra oftare att du kör introt. Jag tycker verkligen det. Vad känner du?
Det kan vi göra faktiskt. Det kommer bli allt mer när jag blir varm i kroppen.
Ja, och övning ger färdighet som man brukar säga, eller hur?
Precis. En gång amatör, alltid amatör.
Nej, det är lite hård mot dig själv. Det tycker jag. Jag tycker du har tagit stora kliv faktiskt på Parken Södra stegen så att säga. Så att det blir bara bättre tycker jag. Det går framåt hela tiden. Hazem, har du haft en bra helg eller?
Det har jag faktiskt haft. Lite att göra hemma men övrigt riktigt bra. Sen har jag varit ute och dömt också. Både igår och idag. Så det känns i kroppen, i benen framförallt. För det var igår 90 minuter på en gräsmatta. Och det var inte en rolig gräsmatta. Det är för tidigt.
Ja, alltså det kan jag faktiskt hålla med om. Och det är väl lite det som är det tråkiga med svensk fotboll. Det tar lång tid innan gräsmattorna blir bra. Det är ju fram till mitten av maj typ som man egentligen, det är ju först då man kan säga att det blir någon form av nivå på underlaget. Men det är det landet vi lever i. Det är bara att acceptera läget, tänker jag. Vi ska inte prata så mycket. Nej. Förlåt, nu avbröt jag det. Du ville säga något?
Jag klippte gräs hemma idag. Så det jag kan säga att gräsmattan just nu, det är katastrof. Det märks att det har snöat en hel del i Sverige i år. Det kan jag säga.
Ja,
fortsätt. Låt oss komma till ämnet fotboll.
Ja, faktiskt. Och det kommer bli en hel del internationell fotboll. Men vi kommer börja med det som troligtvis lyssnarna och tittarna har önskemål. Det är givetvis allsvenskan. Vi ska börja med allsvenskan. Det har varit väldigt intressanta matcher så sent som idag. Vi måste ju ändå börja prata om stora elefanten i rummet, Malmö FF. 6 matcher, 18 poäng, maximala poäng. Och det är inte liksom skitsegrar. Alltså det är 5-1 och det är 5-0 liksom, det är 5-0 och det är bara att kolla matchen mot AIK. Alltså Malmö får ju verkligen de andra lagen. Som du sa, det ser ut som korplag mot proffslag. Alltså hur är det möjligt ens?
Alltså jag säger så här, vi behöver inte ha så stor snack om Malmö. Malmö är det som har visat klass rakt igenom. 6 matcher, alltså vinst på varje match, höga alltså siffror. Alltså det är för er supportrar liksom som hejar på ett annat lag än Malmö. Ni kan vara där, ni tror ni kommer vinna titeln. Ni kommer bara lukta på titeln. Ni kommer inte vinna allsvenskan, ni kommer inte, jag lovar. Ni kommer bara där och sen kommer vara... Ja, Malmö kommer bara, hej, ja. Vi är bäst.
Till och med ditt Bayern är inte ens nära, det måste du vara ärlig med
alltså,
säga.
Alltså, de är på en 11:e plats, tror jag. De är inte...
Ja, det går är de så
ja, det är så wow. Dåligt just nu. Jag vet inte vad de håller på med.
Men det säger också lite om allsvenskan. Det känns ändå som att än så länge så är det fortfarande ganska öppet i racet under Malmö. Det är inte så många poäng som skiljer, till exempel plats 2, plats 7, 8. Men det Malmö gör just nu, det är...
Alltså Malmö 18 poäng, resten av lag ligger på 10 poäng.
Ja, jag tror Halmstad i och för sig har 12 poäng och bara poäng. Det är helt sjukt att Halmstad har börjat så himla fint. Ska också tilläggas Andreas Johansson har inte ens spelat sista matchen. Nej. Så det tyder på en jäkla styrka i Halmstad som jag har underskattat jättemycket. Vi får se, säsongen är lång. Du hade lite AIK som outsider, jag kan säga att du fick lite... du fick äta kaka här sen.
Ja, alltså... Jag trodde verkligen att AIK skulle göra bra ifrån sig. Men som det ser ut just nu så går det inte som de vill. Det går inte åt det hållet det jag vill heller. Så Mirza, a.k.a. Cello, sorry om jag ögat AIK alltså.
Jag måste bara säga, varför säger du Mirza till Mirzad? Du måste lära dig skilja.
Ja, okej, förlåt. Ja,
Cello.
Jag lär mig aldrig. Jag är så van att han säger så här, man säger Mirza. Jag vet att han heter annorlunda, men jag skit samma. Cello.
Vi kommer också börja med en sak nu som är en ny grej i Parken Södra. Ambitionen är att alla som sitter i studion ska försöka ha en fotbollströja på sig. Och den här fotbollströjan ska betyda något för den personen som bär den. Och tittar man på din tröja så är det en väldigt fin IF Sylvia tröja. Vilket vi såklart gillar. Och jag vill att du berättar här sen, vad betyder den här tröjan för dig, den du bär just ikväll?
Ja, Sylvia-tröjan som jag har på mig idag, det är en tröja som, jag kan säga så här, jag började spela för IF Sylvia. Första gången jag rörde en boll var just för IF Sylvia som 8-åring. Det var den enda klubben som tog emot mig när jag kom till Sverige. Jag kände inte någon annan förening, ingen annan klubb. Jag hörde bara att på bollspelaren i Norrköping, där finns det ett lag som heter IF Sylvia. Gå dit, provträna med dem, de kommer ta in dig. Och den här tröjan, 2 år senare, efter att jag varit där, så sålde vi toalettpapper för att köpa in. Ja.
Det är sjukt bara det, alltså, den är häftig.
Vi samlade in till lagkassan genom att sälja toalettpapper. Och på den tiden det var jättebilligt att sälja liksom toalettpapper, och många köpte. För det var så här, en vara, efterfrågad vara. Och kom man till dörren, knackade på. Ja, 99% köpte av dem man knackade på. Sen, så ja, och sen är det också att det är speciell tröja genom att man fick välja själv en siffra och efternamn på den. Så att efternamnet som jag bär på, det är ju Chamou. Och sen är det siffra 30. Jag kan visa lite snabbt.
Ja, det kan du faktiskt göra. Och det finns ju faktiskt en anledning varför det just är nummer 30. Det får du också berätta.
Ja, nummer 30 kom utifrån att min favoritspelare var då Lionel Messi. Och kommer alltid vara det också. Han bär ju 30 i Barcelona. Och sen flyttade han ner till 10. Siffran 10 är den heliga siffran i Barça. Som bara Lionel Messi har liksom lyckats med ordentligt.
Mm. Häftig story, jag gillar den faktiskt. Alltså jag har ju kanske inte lika intressant story som din, eftersom jag ändå har Arsenal. Men den här bortatröjan hade ju Arsenal säsongen 2021-2022. Det här var ju första säsongen där Arsenal började nosa på topplaceringarna under Mikel Arteta. Och jag tyckte den här tröjan var så fantastisk just på grund av att klubbmärket är ju den här gamla kanonen. Och jag kände bara att den gula färgen var verkligen outstanding som borta tröjefärg. Så jag visste direkt att jag måste köpa när jag skiter i. Dessutom var det till och med lite ria. Så det var skönt det också. Så att den tröjan bär jag med stolthet. Speciellt i de här dagarna när det går så fantastiskt bra. Och idag är man särskilt glad efter 3-2 mot Tottenham.
Den, en viktig vinst för det till och med.
Det tackar man inte nej till, kan jag meddela. Nej.
Särskilt när man är med i titelracet och behöver verkligen varje vinst nu. Vad är det? 4-5 matcher kvar? Det är inte så långt kvar.
Jag tror det är till och med bara 3 för Arsenal. Ja. Och City slog ju också Nottingham idag. Så att det är fortfarande, allt är i Citys händer. Men City ska möta Tottenham borta. Och jag kan säga, det är ingen lätt match för City. Är det någon match som ska tappa så är det ju den. Även om jag tror att City fortfarande ligger i pole position helt klart. Ja, jag vet inte. Innan vi pratar Arsenal, ska vi fortsätta ändå spinna vidare på allsvenska spåret?
Ja, vi tar allsvenskan först och sen kan vi gå in på internationell fotboll.
Ja, och jag tänker Malmö FF har vi dammat av, och till skillnad mot dig tycker jag ändå att AIK har inlett helt okej. Okay. Det är den här matchen, men hur många har inte stortorskat mot Malmö? Alltså man får ändå se ur det här perspektivet. Jag tycker ändå AIK har inte varit så usla som de var förra året. Så att bara det är ju fall framåt. Men jag vill gärna prata om ett fortsätt.
Nej, men jag tänker just AIK var ju det lag jag tyckte jag skulle stå emot ändå. Mm. Mot Malmö. Och så ändå kriga och försöka, men alltså förlora 5-0.
Ja.
Det gör mycket.
Det köper jag absolut. Det är klart att man hade hoppats på att Malmö skulle, eller AIK skulle ge Malmö en mer utav en match. Men samtidigt på den nivån Malmö, alltså det är, vi har inte sett sån här överlägsenhet på många, många, många år. Om ens någonsin i allsvenskan. Så att de bryter ny mark, Malmö helt enkelt. Jag tänkte, vi sätter punkt för Malmö-diskussionen och AIK. Och pratar om ett annat lag som jag är väldigt förvånad över att de inte förlorar. Det är IFK Norrköping. På nytt en fantastisk insats på Hisingen. Slår Häcken borta med 2-1. Häcken dominerar spelet, men jag tycker ändå IFK gör en gedigen försvarsinsats. Kul att Tim Pritsa levererar mål och assist. Trautasson visar fortfarande att han är absolut den bästa spelaren i IFK Norrköping. Det är enligt mig ganska tydligt. Alltså det sjuka med IFK Norrköping är att jag ser inte en tydlig spelidé, men jävlar vilken individuell kvalitet det finns där alltså.
Alm har lyckats nu komma igång. Vi pratar om första 2 matcher förlust. Nu vi pratar om 3 matcher i rad vinst. Alltså det går ju bara 4.
Göteborg var i kryss.
Ja, kryss. Exakt 3 matcher
defensivt. Utan förlust.
Ja, utan förlust. Ja. Visst, krisen kom emellan där, men det är ändå 3 vinster. 3 viktiga, alltså vinster för dem. Även krisen var ju viktig för dem, för att någonstans det är bättre än förlust. Ett poäng är bättre än noll poäng.
Mm.
Och de är ju nu uppe på en åttonde plats.
Ja, högre till och med. Jag tror de är sexa. För IFK, ja, du kan dubbelkolla. Men jag dubbelkollar så... Alltså IFK Norrköping inledde ju som sagt med två förluster. Det var ju Malmö FF och Mjällby. Och Mjällby var ju alltså verkligen katastrofinsats. Malmö, det kan man ändå köpa nu med facit i hand, ursäkta.
Mm.
Men däremot så, Gais-segern var nog extremt viktig på hemmaplan. För det var inte heller en övertygande insats heller. Men man gjorde jobbet, tog tre poäng. Och sen, som sagt, IFK Göteborg, där gjorde man en bra insats. Jag tror nog de själva var besvikna efter att få 1-1 med tanke på det röda kortet som Göteborg fick. Och att Pritsa missade straff där. Men i övrigt så tycker jag ändå att utifrån det tuffa spelschemat de har, så har verkligen IFK Norrköping alltså av betyg 5 på säsongsinledningen skulle ge dem en jättestark trea. Kanske till och med 4 av 5, alltså sett till spelschemat och
de förutsättningar de har haft lite också.
Mm.
En sjätte plats var den nu. Jag vet inte, du bör kolla.
Jaja.
Men jag tycker också att Alm har ju nu börjat hitta ett sätt att spela ihop. Jag tror spelarna också börjar hitta nu varandra mer och kräver mer av varandra också. Två förluster kom ju, då började man ifrågasätta både Alm, både spelarna, att man satsar mycket på unga spelare och inte tar in de här mer erfarna spelare. Och nu visar Alm varför han satsar på de unga spelare och att det gör med tiden. Att man behöver bara låta dem spela ihop mer.
Men det måste jag ändå ställa mig lite emot, för att så unga spelare har de inte. Alltså om du tittar på startelvan idag mot Häcken, vilka är egentligen unga? Det är Tim Pritsa, det är Dino Salihovic. Men sen är det inte jätteungt lag. Alltså Nefati blev nu utlånad till isländska ligan. Så att det är ändå lite, om man ska... Frågan är, har Alm gjort det här medvetet för att de har inlett så dåligt? Han har behövt ha rutin i startelvan. Ja, för du säger det är ungt lag, jag håller inte med dig.
Medelåldern är ju ändå ganska ungt.
Vad då ungt?
Ja, okej, två spelare, de andra är ändå 28-27. Vi pratar om den åldern.
Ja.
Det är ändå ungt, det är inte att de är 30.
Okej, där köper jag. Alltså de är sina bästa år, ja.
De är i sina bästa år, 29 är också till och med 29 är fortfarande ung.
Ja.
Jag tycker 29 år, då är du fortfarande inte en veteran som många skulle säga. Utan du är erfaren, absolut, men du är fortfarande en ung spelare. När vi pratar om 30, 31, 32, 33, då är du en veteran. Då har du spelat så
pass. När man är i min ålder,
ja,
då har man bäst före datum.
Ja.
Fast jag själv känner mig som 20, men det är skitsamma, okej? Okay?
Ja, jag tror det är många som gör det.
Ja. Många som ser mig som 20, ja. Det tror jag är tveklöst. Ja, det är därför man skippar skägget, Hazem. Jag vill inte ha skägg som du.
Det kommer. Snart kommer babyfacet på mig.
Hashtag Hazems skägg. Swisha, donera till Hazems.
Precis, jag behöver.
Ja. Nej, men fortsätt.
Ja, alltså så att det är ändå ett lag som... Det är inte så att 33-åringarna inte fattar de här yngre spelarna. Hänger du med? Det är inte den nivån, utan nu är det 29-åringar. De andra är ju 25 hungriga spelare, 22, 23 som är hungriga, som vill visa sig. De här liksom är lite äldre, de fattar ju att de vill. Och de vill ju hjälpa till. Det är inte så att man blir direkt avundsjuk på något sätt. Eller säger, utan man hjälper till, för att det är också ett sätt att bygga laget. För man ser ju nu mer i fotbollen att det är de yngre som är hungriga. De här äldre 29-åringar, 30-åringar, de kanske vi spelar, men det är okej. Det går bra, det går inte bra, det spelar ingen roll. Men för de här yngre, det är ju där de vill ju lyckas för att komma ut i Europa.
Där har du faktiskt en bra poäng, för jag tycker, om man ska vara helt ärlig, tittar man på dem som du säger som ska vara de rutinerade i truppen, det är ju Trausasson som fyller 31 snart, Nyman som är 32 här i år. Och de är jättebra förebilder, jag håller verkligen med. Nyman tar fortfarande jobbet, extremt många löpmeter på honom varje match fortfarande. Ta bara liksom första målet mot Häcken, han ger ju i princip Pritsa upp ett mål. Det är så viktigt att för Pritsa att ha Nyman bredvid sig, han kan lära sig mycket. Och som Precis. Du säger, det kan bli nästa steg, det kan bli steget för honom och tillbaka till Europa för Pritsa. Och sen samtidigt Trausasson. Jag är beredd att hävda, jag tror Trausasson lämnar i sommar. Han är för bra för allsvenskan. Jag tror han kommer dra typ till Saudi eller någon liga med mycket pengar. Han har ju varit sedan i MLS förvisso, men han har ett äventyr till i sig. Han är för bra för allsvenskan. Jag tycker Trausasson är det.
Han är bra och sånt. Han är duktig som spelare. frågan kommer bli bara vart han tar vägen ifall han skulle lämna Allsvenskan. Sen är ju frågan om han verkligen trivs också i Allsvenskan. Jag tror det där också. Vart får han mest speltid? Det är ju Allsvenskan. Mm. Det är med IFK Norrköping. Vart lyckas han bäst? Vart tar han sig ett namn? Det är just nu i Allsvenskan i Norrköping. Det kommer också vara en fråga. Om ett lag kommer att fråga och knackar på, kommer det vara rätt pris för IFK? Kommer de vara villiga att släppa för det priset? Kommer han själv vilja gå till det laget också? Säg att han hamnar ute i Europa igen. Exempelvis. Om inte han hamnar, som du säger, Saudiarabien eller någon annanstans. Kommer han lyckas där? Det kommer vara en helt annan miljö än den han är van sig vid nu.
Ja, ja, absolut. Jag menar, han har ju haft sina äventyr både i Österrike och MLS, och det har väl gått lite med blandade resultat. Mm. Men jag menar, alltså, pengar är ändå pengar. Det där menar jag. Jag tycker att Traustason har en väldigt, väldigt bra högsta nivå, och jag menar, han har ju gjort bra matcher även för isländska landslaget. Gjorde ju till och med mål i hans första EM därför 2016. Mm. Bara sjukt snabbt tiden går, 8 år sedan. Så att jag tror ju att Traustason mycket väl kan lämna, men sen som du säger, vill han lämna? Så han är ju ändå 31, han känner att han börjar bli en ikon här i Norrköping. Mm. Över 100 matcher, jag tror senast mot Elfsborg var det, va? Ja. Som han gjorde sin 100:e match för IFK Norrköping. Alltså han har en jäkla hög status i den här stan, och det förstår man, alltså killen är klass.
Mm. Ja, det går inte så mycket att snacka om det. Sen också, vill han vara med fortsatt i isländska landslaget, så måste han också visa framfötter. Även om han är i den åldern. Han kan ju ändå vara förebilder för de unga där. Och han har ju pratat ganska mycket om att han vill ju i framtiden träna ett lag och sånt också. Och satsa på tränarkarriären. Så jag tror det är mycket av det också att visa. Vill han vara kvar i IFK, och då kan han ha goda möjligheter att bli tränare i IFK redan. Och börja sin tränarkarriär där med de yngre. Och sen kan han bygga sig vidare. Det är ett sätt. Om han inte flyttar på sig. Sen, som du säger, han börjar bli en ikon här i IFK Norrköping. Åldern har en stor betydelse också. Men så självklart, pengar är pengar.
Mm. Nej, men jag tycker du sammanfattar det bra, och egentligen så finns det inte så mycket att säga. Häcken behöver vi kanske inte prata mycket om, mer än att jag tror att Häcken kommer ju ha sitt ombyggnadsår i år, tror jag, med Paco. Jag tror de kommer blanda och ge. De har en jättefin högsta nivå. Man ser ju varför Häcken har varit topplag så här många år. Men jag tror inte de kommer utmana kanske. Nej, Malmö har de ingen chans mot. Men Europaplatser, det är väl rimligt att de kommer vara där och fightas. Men vi märker väl. Däremot, fortsätt.
Nej, men det är också AIK, är ju, som jag sa sist i början. Av när vi gjorde första avsnittet. AIK är ju under ny renovering. Många spelare har lämnat. Det är många spelare nya. Det kommer ta ett tag innan man kommer upp och ska ens fighta om första platsen.
Mm.
Jag tror i år de kommer vara en trea eller en alltså fyra någonstans där.
Mm.
Trea vore det bästa för dem.
Mm.
Så att de ska vara nöjda i år ifall de kommer topp tre.
Alltså pratar vi om
Häcken?
Ja, absolut. Jag tyckte du sa AIK.
Nej,
bara.
Häcken.
Ja.
Jag råkar kanske säga AIK.
Ja, men jag fattar.
Häcken menar jag, förlåt.
Ja, jag fattar att du menar. Vi kommer runda av Allsvenskan. Vi måste ändå prata om en grej som jag verkligen tycker är pinsamt för svensk fotboll. Och det är ju det här med att Värnamo fortfarande inte kan spela på Finnvedsvallen. Ännu en match där de får spela hemma fast borta. Halmstad, nu blev det Påskbergsvallen i Varberg. Alltså jag känner bara så här. Alltså vad håller vi på med, helt ärligt? Alltså nu kan jag inte säga vi, men alltså Värnamo kommun höjer, ärligt talat. Det är så här. Ni har ett allsvenskt lag som överpresterar uppenbarligen, för Värnamo kanske inte har resurserna för att spela allsvenskan. Alltså, vad händer? Vad händer, Hazem?
Alltså ja, det är ju också svårt när vi pratar om en liten kommun i Sverige. Det är en byggnation av en fotbollsarena, det är ju dyrt. För er där ute som har pratat ganska mycket om att fotboll i Sverige är demokrati. Jag tror det är dags att börja göra någonting om vi ska börja ha någonting. En fotbollsarena, det funkar verkligen. Det är flera lag som kommer upp till Allsvenskan som inte har en fotbollsplan som funkar riktigt. Som inte håller riktigt. Vi måste ha fler fotbollsplaner som håller. Som verkligen håller den här standardnivån. För att om vi ska i framtiden hålla i något event, större event, liksom i internationellt event, då måste vi ha fotbollsplaner i Sverige som funkar, som duger. Anledningen till, också till varför vi inte har fått det är just för att det inte finns några fotbollsarenor. Vi har ju bara i Stockholm, vi har i Norrköping, vi har nere i Malmö. Okej, det är 3, 4, 5 arenor som vi har som duger. Resten, det funkar inte. Alltså jag tycker, visst det är en liten kommun, Men det måste, alltså Svenska fotbollsförbundet måste hjälpa till där. De har också ett ansvar där för svensk fotboll, för att det ska funka. De pratar om att ja, svensk fotboll tillhör fansen. Det är dags att visa då. Det är där, alltså pengar går och kommer. Så enkelt kan jag säga. Men jag fattar det, det är svårt. Det är mycket som spelar roll. Du får inte flytta på Miran som bor där. Det är mycket sånt som ska ta till. Alltså. Man ska ta hänsyn till djuren som bor där. Du ska ta hänsyn till miljön. Du ska ta hänsyn till alla som bor i området. Alltså.
Ja, jag råkar trycka på. Ja, fortsätt.
Så ja, det är mycket som du ska ta hänsyn till. Ett byggnadslov tar ju 6 månader innan du får hem den.
Ja.
Och då ska varje millimeter räknat. Varje fluga som bor där ska ju räknas med. Så, ja, så att det är svårt.
Ja,
men jag tycker att pratar man om fotbollsdemokrati, att det är fansen som bestämmer, då är det till fansen att göra någonting åt det här också. Det är de som har allt i sina händer. Vill Värnamo ha en fotbollsplan, ja, då är det dags för er supporter där ute som hejar på Värnamo att börja kanske höja er röst mot kommunen då.
Ja, det är lättare sagt gjort, ska dock tilläggas, ja, men jag tycker att det blir genant mot föreningen. Det är det bara jag tycker, men ja, fortsättning lär följa. Vi får se här sen om det blir reaktioner på det här. Och som sagt, och jag vill bara tillägga till alla er tittare att är det något ni tycker, vi uppskattar verkligen ert engagemang, och fortsätt gärna kommentera våra klipp på TikTok, på YouTube. Och
fortsätt framförallt följa oss också.
Ja, följ oss. Det kommer vi uppmana er varje avsnitt, så att var så säkra på det. Jag tänker att vi går över nu till lite internationell fotboll, och det har ju spelats mängder av matcher. Vi måste ju såklart prata om mitt kära Arsenal. Och Premier League 3-2 mot Tottenham idag när vi spelar in. Såg ju väldigt, väldigt bekvämt ut efter första halvlek där vi hade 3-0. Men sen David Raya, på gott och ont, väldigt modig, spelar med fötterna, men blev ju en riktig indianpassning till Romero som satte reduceringen. Sen blev det en straff och helt plötsligt blev det väldigt nervöst, och det var många tankar, ska Arsenal skita ner sig igen? Men 3 mycket, mycket viktiga poäng i norra London-derbyt. Och ja, även om City såklart har kommandot, de vann ju mot Nottingham, så vi har ju pratat mycket City och Arsenal och hela den biten. Men om vi bara lite kort sammanfattar det här, Hazen. Alltså oavsett...
Jag kan säga så här. Ja. En riktig viktig vinst för Arsenal för att vara med i titelracet. Nu hänger det på hur City kommer spela framöver. Självklart så är det 3 matcher kvar som Arsenal behöver också vinna. Men allt ligger i deras händer. Kommer man göra en säsong till där man floppar sista på slutet på mållinjen? Ja, det får vi se nästa vecka. För att varje match nu är viktig. Det är en finalmatch. Går de ut där utan att tänka att det här är en finalmatch, då tror jag att de kommer förlora. De får inte underskatta lagen som de möter nu framöver. Det spelar ingen roll vart de är i tabellen. De behöver också vinna lika mycket som Arsenal behöver vinna för att hålla sig liksom i sin tabell, sin placering, eller gå upp i placeringen. För att, så att bollen ligger hos Arsenal och Mikel Arteta, hur de spelar. Sen självklart kan de hoppas på att City spelar oavgjort eller tappar poäng. Alltså förlorar en match.
Mm. Och tittar man på spelschemat så skulle jag nog vilja säga att den matchen egentligen där City löper störst risk för att tappa poäng, det är ju faktiskt mot Tottenham borta. Annars så tror jag nog faktiskt att City bör gå rent, och City har gjort det här tidigare. De har varit som bäst när det gäller avslutningen på säsongen. Men är det något lag som är så kallat bogey team för City, har det varit Tottenham på bortaplan. Jag tror till och med, det här är sjuk statistik, jag tror att Guardiola under sin tid i City aldrig har gjort mål på bortaplan mot Tottenham. Det är ganska sjuk statistik med tanke på att han har varit i City i, vad blir det nu? 8 år. Ja, det är sinnessjuk statistik, vilket säger lite om liksom att det kanske sätter sig i spelarnas huvuden just i City. Å andra sidan, som du säger, vi ska inte glömma att Arsenal ska också möta United borta på Old Trafford. Det är ingen lätt match. Hur man än vrider och vänder, hur United har varit. Alltså United på Old Trafford, det krävs mycket för att slå dem där. Så att det blir nog en rolig avslutning på Premier League.
Jag kan säga så här, om jag ska hoppa in bara lite mer. Vi pratar om City mot Tottenham. Tottenham har en viktig match också. De behöver vinna för att de ska kvala in eller komma till och med till en Champions League-plats. De är just nu på en femte plats, en Europa League-plats. Men de behöver 7 poäng för att kunna gå om Aston Villa, som ligger på en fjärde plats.
Och de har ju 2 matcher mindre spelade till och med. Så att jag menar, Tottenham har ju mycket att spela. Och det blir också intressant så här, vill de, alltså, för de fattar ju också att de hjälper ju Arsenal här. Men samtidigt måste de tänka på sig själva. Hur tror du mentalt, vad tror du Tottenham kommer de tänka på att inte hjälpa Arsenal, eller vad tror du?
Det handlar om, vill de spela Champions League eller inte?
Ja.
Vill de spela Champions League, då spelar det ingen roll vem som vinner sen.
Mm.
Alltså, för de är ju viktigt. Vill de vara i Europa League eller vill de vara i Champions League? Vad är bäst? Mm. Just nu är Champions League det bästa. 2 matcher mindre spelat jämfört med alla andra. Så att säkert från, när vi pratar om toppenlag, de 4, och det är ju Tottenham som har spelat 2 matcher mindre. Så att de har ju i sina händer om de vill spela en Champions League nästa, alltså platsen, och ta det till nästa år.
Mm.
Vill de inte spela Champions League, ja, då får man lägga sig platt mot City helt enkelt.
Ja, så är det faktiskt. Och det, jag tror nog de är så pass professionella att det kommer inte hända. Men som du säger, det var faktiskt en ganska grundlig och rimlig analys. Jag tänker bara, innan vi rundar av Premier League, måste vi ändå prata om Liverpool. Man vill ju gärna veta vad som händer i den där föreningen. 2-2 mot West Ham, men den stora snackisen var givetvis Mohamed Salahs tjafs mot Jürgen Klopp på sidlinjen. Salah fick inte starta. Han har faktiskt varit i ganska svag form sista matcherna. Klopp valde att byta in de sista 10 minuterna. Det gillade inte Mohamed Salah, och det är klart att nu kommer ju ryktena såklart börja florera igen. Är det här Salahs sista säsong? Han har bara 1 år kvar på kontraktet. Det kommer en ny coach. Han har vunnit allt med Liverpool. Vad säger du, Hazem? Luktar det Saudi för Mohamed Salah?
Jag tror att det är Salahs sista säsong. Jag tror det är också en del som påverkar varför han också är mycket på bänk. Vi har sett mycket av, till exempel nu pratar om PSG, bara byta ämne, med Mbappé som har suttit mycket på bänk för att han har riktat sig i Madrid, han har inte skrivit på kontraktet och förnyat den med PSG. Jag tror det är samma sak med Salah, att man nu, han vet, Jürgen Klopp, att han vet någonting och han vill nu visa och ge chanser till andra spelare för att visa Salah att man behöver inte ha honom för att klara sig riktigt. Det finns andra unga spelare som man kan använda. Han hade sitt år förra året, i år. Det märks också att han är mätt. Man är också trött på Jürgen Klopp, ser det ut som. Många spelare som nu vill se en förändring, de presterar
tror
inte.
Tror du verkligen det?
Jag tror det.
Oavsett allt som har hänt.
Ja, jag tror även Jürgen Klopp behöver en ny och fresh start. Jag tror han behöver också komma ifrån lite fotbollen, alternativ, hitta en ny förening. Men han har ju pratat om att han kommer ta en paus från fotbollen. Och jag tror det också beror på att han är ju trött. Han har ju slut liksom. Han kom ju till Liverpool för många år sedan. Förändrat hela Liverpool. Utan honom, Liverpool hade inte haft någon titel. Alltså, vi kollade innan i Jürgen Klopp. Hur såg det ut för dem? Ja, en 3, en 4, en 5. Champions League, hur långt kom man? Man kom inte ens så långt där. Alltså när de väl spelade där. Så att Jürgen Klopp har gett allt han kan ge. Jag tror han har svårt. Han är inte som Pep Guardiola där han har liksom talangen och att hitta de här yngre spelare som kan bidra. Jag tror han märker själv att det går inte mer i Liverpool. Kollar man i Dortmund, han var där också i 4 år. 4:e året, han lämnade rätt tid. Han var på toppen.
Ah, fast alltså, rätt tid, kommer du ihåg vad som hände? Ja, ja. Klopp sista år, var ju Dortmund mittenlag om jag inte har helt fel.
Ah.
Så att han kanske har lärt sig av Dortmund,
ja,
att han vill inte vara 1 år till för att han känner att han har inte den energin som krävs för att Liverpool ska utmana om ännu en ligatitel, vilket de ändå har gjort i år. Det får man ändå säga. Alltså innan West Ham så hade de fortfarande en möjlighet. Även om den var väldigt liten så var de... Nu är de helt borta, så jag tänker ändå så här...
Och han vet att det är godkänd säsong.
Ja, går man till Champions League sett till förutsättningarna så tycker jag ändå att de gör en okej säsong. Sen är det klart att jag tror att Europa League var en missräkning. Att åka ut mot Atalanta på det sättet, det var nog inte bra. Men samtidigt, det är en okej säsong. Det är ingen titel, men som du säger, vad Klopp har gjort med Liverpool, det kommer fansen vara honom evigt tacksam. Han är en ikon i klubben, det är ingen snack om saken.
Jag kan säga så här, Atlanta ska ha cred för det.
Mm.
Att man ställer upp mot ett Premier League-lag som ändå är 3, som är med, alltså kampar om titeln. Och så kommer man där som inte ens spelar så bra i Serie A, helt plötsligt liksom gå vidare och slå dem. Men det också ser mycket om hur fotbollen är. allt beror på schemat. Mm. Satsar du på Europa League som Atlanta gör för de vet att serien är redan över, ja, då kommer det gå bra. Men är det som Liverpool som har både Europa League och sen har du tänka på Premier League och det är båda lika viktiga, det blir tufft. Spela samma spelare, det är inte alltid lätt. Det är, framförallt vi pratar om Premier League. Premier League är ju inte den lättaste ligan att spela i. Det är tufft. Det är, skadoriskerna där är jättehöga. Så jag tror det är mycket sånt som spelar roll också. Men som du är inne på, Jürgen Klopp, han har gjort sitt. Han är ikon där. Jag tror inte han har något mer att visa där. Och han lämnar nu i rätt tillfälle för honom jämfört med Dortmund, absolut. Men Dortmund var ändå, han kom ju långt med det. Han kom ju till Champions League-final. Han kom ju...
Vann ligan en gång faktiskt.
Ligan, ja. Mm. Så att han, man kan inte säga att hans sista år bara om han kom till mitt lag att det var en flopp. Visst, han lyckades inte. Och han såg själv att jag behöver inte ge ett år till för det kommer inte ge någonting. Jag har inte omklädningsrummet med mig längre. Och det känns som nu också att han har samma känsla att i Liverpool så har han inte med sig omklädningsrummet. Och det är därför han väljer att avvika för att en ny ska komma och det som är bäst för klubben och föreningen. Men Salah kommer lämna om jag ska avsluta hela.
Ja, fortsättning följer. Vi kommer prata mer Liverpool säkert i kommande avsnitt. Jag tänker att vi tiden går fort om man har roligt, Hazem. Vi ska avsluta det här avsnittet med att prata lite Champions League. Vi har två mycket högkvalitativa semifinaler. Vi har Real Madrid mot Bayern München och PSG mot Dortmund. Och vi kan väl börja med att prata om Real Madrid och Bayern München. Två lag med helt olika karaktär på säsongen. Vi har ett Real Madrid som verkligen har presterat riktigt bra fotboll i ligan. Det folk glömmer är vilka otroliga skadeproblem de har haft. Mm. Och sättet de har löst det, det visar bara att det här är en mästarklubb som för alltid kommer vara en mästarklubb. Oavsett vem man hejar på, och det är klart att det svider om man är Barca-supporter, det förstår jag. Men de hittar alltid de här lösningarna. Och nu möter man å andra sidan Bayern München som har haft en väldigt konstig säsong. Mest ner, om jag ska vara helt ärlig. De är i ett läge där de i princip måste vinna Champions League för att rädda någon form av heder. Bundesliga tappar de ju första gången på typ 11 år, va?
Ja.
12 och kanske till och med Leverkusen, och vi har ju pratat om Leverkusen i massa avsnitt. Vi ska inte gå in mer på det. Vad tänker vi, Hazem, om vi börjar med, vad är dina tankar?
Vi kan börja med första matchen som kommer nu. Det är ju Bayern mot Real Madrid. Mm. Vi kan prata om Bayern. Bayern möter ju Arsenal. Jag tycker att de gör en bra match. Även Arsenal står ju upp. Vi var inne förut och pratade om att erfarenhet och det där Bayern går vidare på mot Arsenal. Sen ser man till spelets sätt. De har lyckats inte i serien riktigt, men i Champions League är det ändå, det har funkat spelet. De har ändå kommit långt. De möter ju nu Real som kommer vara svår mött. Jag tror, även om jag är Barca-supporter, Real kommer göra det svårare för dem. Om inte Harry Kane börjar hitta nätet och sätta dit sina chanser som han får. Bayern behöver sätta dit de lägen de får. Sätter de inte dit, då kommer de bli straffade av Real Madrid vid kontringsläge. Real Madrid, om vi ska byta och prata om dem, har gjort jättebra i ligan. Även om de har fått med sig ganska mycket. Pratar vi om sen Champions League, fantastisk. Möter City. De gjorde inte ett riktigt bra match i andra. Första matchen ändå spelade de. Men hemma mot City, alltså på hemmaplan i City där. De gjorde inte så mycket. Det var 120 minuter där man verkligen försvara sig kontra, försvara kontra. Och jag tycker i mina ögon City är värdiga vinsten där. Om de hade gjort mål på sin lägen. Vi hade De Bruyne som missat 3-4 lägen. Real, visst, de skapat 2-3 farliga lägen. Och de gör ju mål. Och det är det som gör också att det går till förlängning. Och City kvitterar ju sent. Det såg ut ett tag att Real vinner 1-0 innan kvitteringen kom. Sen är det här också att Real är ju farliga framför mål. Real ska ha den, alltså de är farliga, de gör sina mål, de sätter sina lägen de får. Så är det, och fotboll är ju det. Även om du spelar 90 minuter, 120 minuter med ett försvarbara, men när du väl får chansen att göra mål, då är man helt enkelt bäst. I alla fall enligt Real supportrar.
Ja, exakt. Men alltså, om jag får ta min take då. Det jag ändå tror, jag är tippat Bayern som vinner av Champions League innan den här säsongen, och det var ju bara baserat på att jag tror att Kane är verkligen den sista pusselbiten de har behövt. Det jag inte räknade med var att Bayern skulle ha stora problem med de andra lagdelarna. Men tittar man på Harry Kane, så har han ju varit helt fantastisk. Alltså, det är ju en skam för fotbollen att Harry Kane fortfarande inte har vunnit en titel, för det han har åstadkommit i sin karriär, det är sinnessjukt. Alltså, det jämför bara med vi andra spelare som har typ, alltså, varit på Mellis och vunnit 10 titlar, förstår du det? Och så har man en Kane, stackaren, som bara bombar in mål och som i princip har räddat Bayerns heder, om vi ska vara ärliga, för de har varit som kollektiv väldigt, väldigt svajiga. Men just det här med att det här är två klubbar, det är mästarklubbar, de vet hur man ska gå långt i Champions League. Jag tror det kommer bli så mycket rävspel, det kommer bli så mycket taktik här. Ancelotti vet vad han ska göra, Tuchel, han är också en fantastisk kupptränare. Alltså, men jag, det jag tror talar för Bayern, om jag ska vara helt ärlig, det är just att det här är deras enda turnering. De måste rädda heden här. Jag tror att det är någon procent där som talar för Bayern. Plus att jag tycker ändå att, nu är jag väldigt subjektiv här i och med att jag är på Arsenal, men sättet de neutraliserar Arsenal, det är bra. Alltså, Arsenal har varit hur bra som helst och i offensiven, och de hade ingen chans mot Bayern egentligen på Allianz. Det var något halvläge med Martinelli. Sen hade Bayern ganska, ganska bra kontroll. Kimmich utnyttjade sin nick. 1-0, pang. Det kommer bli, det här är 50-50 match. Ren 50-50 match enligt mig. Sen vet jag att du inte håller med, men...
Alltså, nej. 50-50 match. Jo,
ja. Ja, men för jag vet att du är mer åt Reals håll.
Just nu, jag är mer åt Real hållet för att de är farliga vid sina målchanser. Det är där jag är mest orolig för, att får de en chans, då är det mål. Sen kommer de stänga igen matchen. Det är där vi pratar om. Du är inne på taktik. Vi har Tuchel som har varit uppe och spelat i Champions League-final. Varit där med PSG.
Och till och med vunnit med Chelsea.
Med Chelsea. Vi har Ancelotti som har varit i final flera gånger. Det är ju två tränare som vet hur man tar sig långt i Champions League. De vet vad som krävs, vilka verktyg de behöver. Nu kommer de möta varandra. Och vi har pratat om, det stod också häromdagen, att de har ju tränat de flesta lagen som är i semifinalen. Så det säger ganska mycket om deras erfarenhet. Och det kommer vara en taktisk match. Vi pratade om första halvleken, men andra halvleken kommer vara framförallt tränarnas halvlek. Det är den som kommer avgöra. Andra halvleken. Det spelar ingen roll hur det går i första halvleken. Andra halvleken kommer vara mest betydelse i båda omgångarna. Alltså både första matchen och andra matchen. Det enda jag inte vill se är straffar. Ärligt talat, det är inte kul att se straffar.
Det är jobbigt.
Alltså,
är jobbigt.
Alltså, jag vill att en match ska avgöras på 90 minuter.
Mm.
Det är då man visar att man är bäst.
Kommer du ihåg när vi var små, när man hade golden goal? Hade du velat se golden goal igen?
Fy fan, nej tack. Alltså, absolut inte. Åh, herregud. Det bästa UEFA har gjort och FIFA har gjort, det är att ta bort det där, alltså golden goal. Alltså,
det där var ångest. Golden goal var ångest.
Jag kan säga, jag har dömt turneringar och där har man haft så här golden goal. Man gråter med laget som förlorar.
Eller man gläds alltså, inte åt vinnaren. Det är bara så här ångest.
Aha, alltså jag lovar, tänk dig, de har spelat de har spelat 2x25-50 minuter. Du kommer till golden goal och en minut in i golden goal så gör de mål.
Uh-huh.
Och så är det bara, Du har varit där i 3 dagar på turneringen och sen avslutades det på en golden goal.
Mm.
Alltså, då kan jag säga, då hellre gå till straffar då.
Ja, alltså
straffar är så här, det är tur.
Det är lite lotteri.
Det är skicklighet, tur.
Absolut.
Det är så här, det gör mål eller försvinna. Det,
ja.
Är du självsäker, då är du mål. Är du osäker på dig själv?
Mm.
Ja, tack och hej.
Ja, men så är det. Jo, det håller jag med om. Det var väl egentligen bara i en turnering man hade golden goal, det var VM 2002 tror jag, sen tog man bort det direkt, så att sen hade man silver goal i EM 2004, ja. Det var väl, höll inte heller jättelänge. Så att, men nog om golden goal och silver goal, jag tänker att vi ska avrunda avsnittet till givetvis andra. Med PSG Dortmund, och bara för att liksom sammanfatta PSG, det såg länge ut som att Barca skulle lösa det här, och framförallt efter 1-0 så var det ju guld och gröna skogar, men ett rött kort på Araujo som absolut kan inte vara 100%, även om, ja, det kan man säga vad man vill om, men det jag tycker var dåligt av Barca, man ska inte släppa in 4 mål på hemmaplan oavsett 10 man. De hade absolut kunnat parkera bussen någorlunda i alla fall, känner jag. Men det är ett orutinerat Barca, det har vi pratat om, Hazem. Vi ska inte gå in. Samtidigt start av PSG, start av Mbappé, att vara osynlig och ändå göra två mål i en så viktig match säger
och,
lite om
och
Mbappé.
Och ändå få all cred alltså. Jag tycker inte, ärligt talat, båda matcherna Ousmane Dembélé ska ha. Ousmane Dembélé ska ha credden.
Ja, att han ska prestera alltså, den matchen är ju jävligt alltså, surt alltså för Barca-fansen.
Lyssna, det är surt som Barca-supporter att se Ousmane Dembélé göra mål, liksom spela bra. När man fan och sett honom i Barcelona göra katastrof, alltså inhopp, missa sina lägen, öppet mål. Alltså det gör ont.
Oseriös spelare allmänt.
Skadat hälften av sina år där. Ja. Alltså fy fan, och så kommer han bara, man bara hallå, vad fan har vi gjort mot dig? Vi har fan hjälpt dig alltså. Ja, Miljano är bättre i Paris. Vi går dit istället.
Ja.
Vad fan
sa du? Miljano är bättre.
Ja, men alltså, ja, jag fattar honom alltså. Ja. Jag fattar det så här språket enklare. Ja. Vi pratar franska, bonjour och så här, je m'appelle eller något. Men alltså, vad fan, inte mot Barca. Och det värsta av allt är att han firar. Bror, alltså, vi fattar att du vill stå i nyheter och men vill du verkligen ha kritik av Barca-supportrar, besök inte Barca igen, för då kommer...
Förra oss inte skickar vi Bartomeu till exil, när det är Dembélé som ska, han får aldrig komma till Katalonien igen.
Nej, men vi... han är inte omtyckt där längre. Det är synd, för att han är bra när han var där. De matcherna han spelade, de matcherna verkligen han var uppe i sin nivå. Men det är också, det är det här man säger... Skador gör ganska mycket skillnad.
Mm.
Att komma tillbaka i Barca efter skada och ta tillbaka sin plats, det är svårt. Det är verkligen svårt. Nu kommer vi se Ansu Fati som kommer tillbaka också. Han kommer lyckas i Barca igen. Så det är svårt. Jag lovar att just framförallt i Barca. Nu är PSG. Luis Enrique ändå fått igång honom. Visst, han har inte gjort så många mål. Han har inte gjort så många assist. Men han är där och ändå ställer till för försvaret. Och det kommer han också göra mot Dortmund. På tal om Dortmund och Atletico Madrid. Dortmund gör ju fantastisk alltså, vändning på hela matchen. Atletico Madrid såg ut att vara såklart vinnare. En semifinalplats var redo för dem. De hade alltid sina händer. Men så kom Dortmund, det här lilla sista så här man som inte är medveten om. Bang, mål, gå vidare. Och det där är också så mycket om hur fotbollen är äcklig. Du leder matchen, du har allt dina händer. Och så kommer två lägen, pang, då är du ute helt plötsligt.
Sen ska också tilläggas att Dortmund gör ju över 180 minuter. Så det som avgör egentligen är ju att Atletico Madrid inte stänger butiken på hemmaplan. Det var ju där som gjorde att Dortmund tog den här chansen som man fick på Signal Iduna Park. Men jag vill lägga till en annan diskurs i den här diskussionen. Det är det faktum att alltså tysk fotboll börjar komma tillbaka nu. Kolla nu, Leverkusen har ju varit kanske Europas bästa lag på riktigt alltså. Mm. Vi ser ett dåligt Bayern München komma till semifinal. Vi ser Dortmund komma till semifinal. Det här är väldigt viktigt tror jag för Tyskland inför EM. Jag tror att det här är det bästa som kan hända Tyskland. Titta bara på allt som händer som du säger, klubbfotbollen. Man har haft några tunga år i tysk fotboll. Med allt vad det innebär, början från landslaget och you name it. Det känns som att vindarna vänder igen för Tyskland. Kolla nu, Nagelsmann har tagit över landslaget. Kroos är tillbaka. Han vill visa verkligen att det är vi som är Tyskland. Det är verkligen vi som bestämmer över Europa. Jag kommer ihåg när jag har sagt det här i ett år nu. Tyskland vinner hemma i EM. Och det sa jag innan Kroos kom tillbaka. Och då många var skeptiska och tyckte att jag var dum i huvudet. Men mitt argument är det här. Alltså Tyskland är alltid Tyskland. När de är redo är de redo. De är hemmanation. Och det som är riktigt farligt för de andra. Ingen räknar med Tyskland. Det är det som är hela grejen.
Precis, jag håller med.
Ingen räknar med Tyskland. Och det älskar de. Att de inte är favoriter. Och bara det att Kroos är tillbaka. Alltså jag tror inte folk förstår hur viktigt det här är för landslaget.
Det här vi pratar om att Tyskland liksom är favoriter. Jag tror när det kommer till att man är favoriter, de klarar inte av det här pressen. Men så fort de blir försvinner lite, pang, då är man där uppe igen.
Jo, men det är just det här
att man räknar ut dem.
Ja.
Kolla VM. Den VM de vann 2010, visst ett par år sedan, men det var ingen som räknade med att Tyskland skulle vinna.
Ja, 2014 menar du?
Alltså 2004, förlåt, 2014. Det är ingen som räknade, det var Spanien som vann 2010, förlåt.
Den här korrigeringen var viktig.
Ja, precis. Jag håller koll på VM. Men ärligt talat, alltså, den är klockren. Man räknade inte med dem, kom långt i turnering, kom till final. Och till och med Argentina fick en överraskning. Att man avgjorde 114 minuten. Det är ingen som räknade med det. Sen, vi ska inte prata om det, men EM. Jag tror det är också det som påverkar ganska många tyskar just nu. Vill man spela på hemmanation, Kroos är tillbaka. Ja, det är för det är hemmaplan.
Men kolla bara.
Man
kolla
vill ju spela. Det är last run liksom för många. Det är många som är i den åldern. Efter det här EM-et.
Kroos kommer inte, han skiter nog i landslaget efter det här, det tror jag nog. Sen till skillnad mot dig så håller jag inte med om att Tyskland har gammalt lag, tvärtom, de har ganska ungt lag. Det har ju snarare varit att generationsväxlingen inte har gett den effekten som de har önskat, för att tittar man på de spelarna som man trodde skulle ta arvet vidare i Kimmich och Goretzka, de har varit bra men de har inte riktigt varit Tyskland bra, om man tänker jämför med Schweinsteiger och Özil, Kedira och alla de här som tog VM-guldet 2014. Men jag vill bara säga det här. Kroos är tillbaka. Havertz är i sin livsform. Florian Wirtz har vi inte ens nämnt. Alltså Florian Wirtz missade VM i Qatar.
Han var deras viktigaste.
Ja, så han är ju den jag skulle säga, kanske största potentialen av dem alla. Jamal Musiala.
Också. Alltså, han har varit fantastiskt just
alltså, att Tyskland är borträknade. Det är för mig helt out of my mind. Alltså, och det är bara, de visar nu tyskarna att herregud, alltså de är redo. Jag, för att bara nu lämna, det blev ett långt sidospår här, PSG Dortmund, men jag tror Dortmund kan gå vidare här, alltså. På riktigt.
Dortmund, jag tror att spela med Dortmund med den matchbilden, matchstilen och den tänkesättet som de hade mot Atletico Madrid på hemmaplan hos Atletico Madrid, de kommer kunna. Alltså, vi pratar om PSG. PSG spelar 3-3 mot Havre. Alltså så här.
Jag gillar att du säger Havre, Lavre. Men vi kallar det för Havre.
men ärligt talat, alltså. Alltså, fy fan, jag förlorade 8 tack vare er. Alltså, jag hade satt på att de skulle vinna. Men att spela 3-3 mot dem, alltså det...
Men grejen är så här också.
Det är också så mycket om PSG. Att det kan gå upp och ner. Helt plötsligt. Det är också Luis Enrique. Förlåt. Luis Enrique i Barcelona, det var samma sak. Helt otippat. Du förlorar mot bottenlag. Men när det kommer till stora lagen, ja, då var det bäst. Men det var också upp och ner. Ibland kunde det vara sämst mot toppenlag och vara bäst mot bottenlag. Alltså, det är lite Luis Enrique. Det beror på hur han vill att matchen ska spelas. Vill han att matchen ska spelas på Osama Dembele och Mbappe, ja, då räknar man med att det kommer bli kantspel. Jag tror att det kommer Dortmund räkna med. Dortmund kommer göra bättre försvarsspel än vad Barca gjorde. De kommer stänga de ytorna. Jag tror att de kommer lära sig mycket av Barca-matchen. För Barca spelar ändå bra. Det är inte så att Barca var liksom uträknade mot PSG. Och det kommer också vara en faktor för hur Dortmund spelar. Dortmund vet ju att PSG är, alltså, du kan ju skada dem. Det är inte så att det är som Barcelona för några år under Pep Guardiola. Du kommer inte förbi mittfältet. De vet ju att de kommer förbi mittfältet. Försvaret, de kan göra mål. Det är inte så att PSG är den bästa försvaret där man stoppar allting som kommer. De har bara ett anfall som är riktigt farligt. Resten är inte så mycket mer.
Intressant. Om vi säger så här, PSG Dortmund, vem går vidare?
Dortmund. Bara för jag hatar PSG.
Mm.
Nej. Spelmässigt också, jag tror Dortmund, ärligt talat. Men med de spelarna som de har just nu och hur de spelar, och det är med Dortmund. Bara de spelar med hjärtat. Alltså, det verkligen ger allting. Chansar dem och går in halvt och ger utrymme till Mbappé och Ousmane Dembélé, då kommer det vara kört. Jag lovar. Det är också PSG äckliga när det kommer till mål. Du ser ju, alltså, Mbappé. Två matcher mot Barca. Knappt att han syntes.
Osynlig, men ändå två mål. Det säger lite om Mbappé.
Och ändå skäl alla rubriker. Alltså, förstår du?
Då, jag kan säga direkt nu att det är just det här som gör att jag är Mbappé före Haaland. Just att jag tycker Mbappé har en mycket högre lägsta nivå. Alltså, Mbappé kan ändå... Jag tycker han är mer delaktig i spelet när han är dålig än vad Haaland är.
Och det ska vi prata om det?
Ja,
alltså, jag vet inte på det. Jag kan lämna kort kommentar om båda två.
Gör kort kommentar, ja.
Om båda två. Ja. Jag tycker inte att de håller den nivån som Ronaldo och Messi gör. Alltså vi behöver inte prata om att Holland och Mbappé the next grey, det är den nästa grej här, de ska jämföras med Messi och Ronaldo. Lägg av, alltså ärligt talat. Idag, fotbollen, det är öppet för alla. Alla kan vara världens bästa spelare. Så enkelt är det. Vi kollar på Holland. Han har inte gjort mål i Champions League. Alltså riktigt. Han har inte gjort bra ifrån sig. Han tog inte sin City vidare. Kollar vi på Mbappé.
Vänta, pratar du senaste matchen? Turneringen har varit brutal.
Bra. Ja, men vi pratar om så här. Vi pratar om Messi och Ronaldo. De tog sina lag till en final. De tog sina liksom, Real Madrid, Cristiano Ronaldo gjorde mål. Tog dem vidare. Avgjorde final. Messi gjorde samma sak. Där kan vi prata om att de är bäst. De är grymma. Kollar vi på Mbappé, kollar vi på där, de är osynliga vissa matcher. De är inte alltid där. Ska vi prata om att de är verkligen i höjd med Messi och Ronaldo och debattera om den nivån, då kan jag säga nej, prata bara om dem. Jämför inte de två med Messi och Ronaldo. Det Ronaldo och Messi har gjort, även om inte Ronaldo-fans, det de har gjort, de andra spelarna kommer inte komma dit. Den rivaliteten som fanns, om vi ska prata om rivalitet mellan Messi och Ronaldo, det kommer inte finnas på samma sätt. Den enda gången det kommer finnas, det är om båda, en spelare går till Real och en spelare går till Barca. Där kommer vi ha rivalitet. Där kommer vi prata om att de kommer lyckas ordentligt.
Mm.
Just nu vi pratar om Joe Bellingham också. Ska han också komma dit? Då har vi tre plötsligt i debatten.
Mm.
Vi har Vinicius också.
Mm.
Det är ytterligare en spelare som vi pratar om som är äcklig, som är ändå duktig, som ändå gör mål i Champions League och sånt. Det är fyra helt plötsligt.
Mm.
Vi pratar om fyra spelare. Under Messi och Ronaldo-tiden var det bara två. Mm. Nu har vi inte dem längre.
Ja, det är som sagt, vi kan flänga oss i det med två timmar till. Ja. Den tiden har vi inte tyvärr. Det hade varit synd och vi kommer säkert... Vi får suga på den här karamellen. Den är intressant den här debatten, jag håller med dig. Om någonsin kommer nå Messi och Ronaldos nivå, det kommer dröja. Jag tänker bara
lägga en kort kommentar? Ja, om vi ska lägga den här som tis bara. Kommentera vad ni tycker, ärligt talat, om debatten mellan Haaland med Mbappé, men även framförallt Joe Bellingham också i den. Vem av de tre skulle ni säga är den bästa just nu? För det är just nu de tre namnen som cirkulerar i fotbollsvärlden, att de tre är bäst. Alltså för mig, om vi ska kolla liksom rent statistik, rent matchbilden, om vi ska bara utgå från mål, då är det självklart Haaland som har varit där. Mål, öser i mål, fortsätter visa framfötter. Mbappé har gjort mål men inte lika många mål som Haaland. Joel Bellingham har varit skadad, avstängd och inte gjort mål, men till spelmässigt och den som visar framfötter bäst hittills, jag skulle ändå säga att det är inte de tre. Jag tycker inte de tre, men om man skulle välja mellan de tre, jag hade ändå gått för Joel Bellingham.
Och vem hade du haft istället om du inte fick välja de tre då?
Den kan diskuteras.
Vadå den kan diskuteras? Du kan inte säga A och inte B.
Jag har faktiskt ingen namn just nu. Nej, men ärligt talat. Jag har faktiskt ingen namn. Hade jag haft ett namn där veckan jag har sett. Alltså nu känns det som att bästa spelaren beror på mål.
Ja.
Alltså det är inte tekniken, det är inte assisten. Du kan lika gärna lägga, om du vill prata om bara om assist och sånt, lägg Kevin De Bruyne där uppe.
Ja, så är det ju. Alltså, absolut. Modric.
Rodri har du haft också fantastiskt.
Rodri, Modric.
Ja, Modric.
Kroos.
Modric för vad den åldern kommer från bänken av igen en hel
Declan
match.
Declan Rice.
Ja, Declan. Ska jag säga fler Arsenal-spelare?
Leandro Trossard. Ja, det går.
Ja, det går.
Nej, men
ja, alltså, den debatten går ju att diskutera.
Oh.
Men pratar vi bara om mål och sånt och bara de tre... Även med att Real fans Bellingham ska ha den. Han har haft ändå bidragit. Han kämpar upp och ner.
Men
han
det är uppenbart för bara avbryta dig nu. Ja. EM kommer ju avgöra Ballon d'Or. Det är ganska uppenbart här känner jag.
Ja. Den debatten, ja. Jag lovar.
Ja. Ja, det, och jag tänkte bara, vi ska bara runda av med egentligen att jag tippar PSG Dortmund. Jag tror PSG går vidare. Jag tror vi ser en repris från finalen 2020. Jag tror Bayern slår PSG i final. Det är min tippning.
Jag säger Real tar sig vidare till final.
Mot Dortmund.
Dortmund kommer skrälla på straffar. straffar kommer Dortmund ta. Jag går för Dortmund.
Hazen går för Dortmund alltså.
Jag kan säga så här. Jag gick i början, jag trodde City skulle gå back to back och vinna. Nu, för jag trodde Pep kommer göra en Barca titelrace där man vinner två år i rad, tre år i rad. Men de misslyckades ju på straffar, vilket är synd. De hade kunnat gå vidare, vara i semi idag. Men nu, som det ser ut just nu, de fyra lagen, jag tror Dortmund kommer ta sig på straffar. De kommer vinna.
Hazem, stort tack för att du har kommit hit en kväll.
Det är jag som ska säga stort tack till dig som är här med mig.
Ja, och vi kommer spela in många, många avsnitt framöver, det hoppas jag. Jag vänder mig om kameran. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Följ oss på TikTok och YouTube. Följ även mig och Hazem också på sociala medier om ni vill. Vi har också TikTok och vi har också Instagram-konto. Följ även oss på Spotify. Alla de här avsnitten som vi har eller som vi lägger ut på YouTube kommer jag också lägga ut som poddar och så att följ oss sen på Spotify, gärna 5 stjärnor, det blir jag också jätteglad över och kommentera gärna om det är något som ni har synpunkter på, kommentera gärna våra klipp, vi uppskattar jättemycket ert engagemang och som sagt, ni kan även swisha till Parking Södra om ni tycker att vi har ett bra jobb. Vi kommer att lägga in en bild på hur ni swishar och vilket nummer det är.
För det som är företagare som vill synas eller som vill att vi marknadsför dig, så kan du också höra av dig till oss och kan vi diskutera om ett paketpris på hur och hur det ska se ut. Hör av dig om du vill framöver synas på våra avsnitt, men även vår TikTok och lite annat sociala medier som vi har. Jag vill tacka Mirza Tulle som tog sin tid och prata fotboll med mig. Vi tackar för oss och ses igen nästa gång.
Tja, tja.
Ciao.